varmt välkommen till Välmåendepodden. Jag heter Julia.
Och jag heter Kim.
Idag ska vi prata om engagemang. Kim, vad är engagemang?
Engagemang kan ju tolkas olika sätt. Och om man tittar i ordböcker eller googlar på ordet engagemang så får du synonymer som deltagande, hängivenhet och intresse. Men när man pratar med folk så kan det handla om att någon bryr sig eller visar intresse, känner arbetsglädje eller glädje i allmänhet och motivation. Eller gör just det lilla extra just för att personen i fråga vill eller har lust till det.
Och varför pratar vi om engagemang kopplat till Välmåendepodden? Jo, det är ju så att engagemang faktiskt driver välmående. Och välmående driver engagemang, som jag brukar säga. Och vad jag menar med det är egentligen att vad forskning har visat är att individer som har ett starkt välmående, de har en tendens att engagera sig mer för någonting. Och så är det faktiskt åt andra hållet också. Så att individer som faktiskt engagerar sig, de stärker samtidigt sitt välmående. Så att det blir som en sån här positiv cirkel. Så det spelar egentligen ingen roll i vilken ände du börjar, utan det ena påverkar det andra.
Och det är ju så att det blir en uppåtgående spiral. Men det är ju så väldigt lätt att bli stilla, sittande och inaktiv. Och det kan bero på olika saker. Man känner sig lite utschasad efter arbetsdagen eller mentalt trött eller har lättare deppighet. Och, ja, det kan ju vara också att man tror att det kan vara källan till glädje. Bara sätta sig i sin mjuka, sköna soffa och ta fram fjärrkontrollen. Då, eller plocka fram sin telefon eller iPad och börja bläddra och bli oengagerad på det viset. Man engagerar sig i sin hjärna, men faktiskt inte på det viset som vi tror. Oavsett faktiskt hur intressanta, bra och nyttiga programmen än är, när man sitter blir stillasittande och bara intar informationen på det viset, så det påverkar inte så mycket för välmående, utan ofta kan det vara bara neråt och man känner sig efteråt lite plufsig inombords i hjärnan och tänker liksom nu var det den här dagen över.
Vanligt är ju att man säger att man väntar på att motivationen ska dyka upp. Men egentligen så är det väldigt dumt att vänta, för då kommer du få vänta resten av ditt liv. För motivationen, den dyker inte upp automatiskt, utan oftast måste vi engagera oss innan motivationen faktiskt finns där. Och jag brukar likna det här med att gå ut på en löprunda till exempel, eller vilken träningsform du nu än tycker om. När man sitter där i soffan efter jobbet, lite trött, kanske äter lite smågodis, då har man noll motivation att ge sig ut i löpspåret. Men om man börjar engagera sig för det och faktiskt fundera på men vart har jag mina träningskläder? Vart står mina löparskor nu? Och börjar röra lite på sig. Och till slut tar man sig ut i löpspåret. Och sen när man har sprungit och kommer hem igen, det är då man får motivation. Och då tänker man, wow, det här var fantastiskt. Det här ska jag göra imorgon igen. Men imorgon när du kommer hem från jobbet, nej, då har du absolut ingen motivation. Utan motivationen kommer efter att du faktiskt har engagerat dig.
Det finns ju en känd slogan, just do it. Och det faktiskt fungerar i vardagen. Ibland behöver vi bara göra någonting. Och ta inte för stora steg direkt då om du behöver ändra dina vanor. Vi ska återkomma i andra avsnitt om just vanornas betydelse, vad det innebär för oss. Men James Clear beskriver då i sin bok Atomic Habits att om du ska nu då egentligen då börja till exempel ut och jogga eller promenera och så vidare, börja med att köpa joggingskor, ta på dig dem varje dag eller regelbundet och sen tar du av dig dem och har du skapat en liten vana. Och därefter då liksom så tänker du, okej, när du ändå har på mig dem, varför inte ta några steg där ute? Och det skapar engagemang, bara du agerar direkt och gör någonting. Och som sagt, du behöver inte känna efter det eller vänta på känslan som ska dra dig iväg då, utan istället då att du engagerar dig i vilket område det än är, så starta med det, så kommer känslan därefter. Och det är samma sak faktiskt med relationer. Att älska, det är ju en verb, det är ju inte adjektiv. Om du aktivt gör någonting mot någon så kommer känslan därefter. I många fall är det faktiskt när du engagerar dig till för andra människor så börjar din känsla för dem öka och du får lite mer värme i hjärtat när du har hjälpt en annan människa.
Man kan säga att man kan engagera sig tillsammans, men viktigt för välmående är att engagera sig för andra. Och detta är något som vi har tagit upp tidigare, men som är värt att ta upp igen, att människor som har varit med om något traumatiskt i livet och som väljer att engagera sig för andra direkt efteråt, de har faktiskt ett starkare välmående jämfört med de som inte har engagerat sig för andra. Bland annat har man sett att överlevare från naturkatastrofer som direkt börjar arbeta och engagera sig ideellt, de upplever en starkare optimism och energi, de har en lägre oro, ilska och stress och har lägre risk att utveckla PTSD. Och detsamma gäller överlevare från livshotande sjukdomar. Att de som har överlevt en livshotande sjukdom och som arbetar ideellt efter det eller engagerar sig ideellt på något sätt, de upplever mer hopp, har lägre risk för depression och upplever en starkare känsla av mening.
Och det har jag en egen upplevelse av det. För ett par år sedan så diagnostiserades jag av cancer och jag fick en operation och cytostatika behandling därefter. Under den perioden, vilket var ett extremt jobbigt och svår period, så engagerade jag mig och hjälpte andra och coachade andra som hade cancer och som genomgick sin cancerperiod. Och det faktiskt hjälpte mig. Mitt engagemang för någon annan släppte min egen oro för mitt eget tillstånd och också gav en känsla av välmående på något vis. Det höjde en nivå av meningsfullhet under min period och då klarade jag själv mycket bättre genom att fokusera på andra människor.
När man engagerar sig för andra så är det vanligt att man tänker att man ska hjälpa vänner och familj, vilket man självklart ska göra. Det är absolut, det är någonting som jag tycker det är viktigt att prioritera. Men faktiskt så finns det väldigt bra väldigt bra liksom effekter av att faktiskt hjälpa människor som man inte känner eller de som står liksom snäppet utanför den närmsta vänkretsen. Och det är nämligen så att man har gjort en studie på 850 deltagare som man studerade över 5 års tid. Och då så fick de här deltagarna berätta om sina traumatiska livsupplevelser. Men de fick också ange hur mycket tid de spenderade på att hjälpa andra som inte var familj eller vänner. Och sedan följer man upp vilka som dog och när. Och det visade sig faktiskt att de som inte spenderade tid på att hjälpa andra utanför sin familj, de hade en ökad risk att dö av stressrelaterade orsaker med 30%. Medan de som spenderade mycket tid på att hjälpa människor utanför sin familj och vänkrets, de hade ingen ökad risk att dö av stressrelaterade orsaker.
Väldigt intressant. Det finns någon studie som gjordes i Londons tunnelbana för några år sedan då, när man uppmanade människor att ta kontakt med okända människor då, liksom, och säga någonting positivt eller engagera sig rent relationsmässigt med någon okänd människa. Och det finns väldigt mycket, idag kan man ladda ner väldigt mycket stories och berättelser vad som hände med deras välmående och hur de upplevde sig upplyfta genom att de engagerade sig till med för andra människor som fanns runt omkring dem. Så det kan ju vara lite tips för dig liksom, att engagera dig till något som betyder något för dig. Men kanske också något som betyder någonting för någon annan person då liksom. Jag hörde en story, eller jag vet en berättelse om en kvinna som skulle hjälpa en äldre dam som blev ensam på grund av att hennes barn var bortresta. Och hon tog kontakt och fikade hos den här damen i jämna mellanrum, kom dit med nybakt bröd och så vidare. Och det visade sig att de blev ju vänner till slut och fick en nära relation. Och hon den hjälpande personen upplevde då liksom att den här äldre damen, att hon hittade en skattkälla här liksom. Tänkte jag att det är ju jättestor generationsskillnad, men det behöver inte vara. Så att när du engagerar dig för någon annan då liksom, så tänk inte på att det ska vara samma kön eller ska vara samma ålderskategori eller samma kultur eller så vidare. Att det bara en annan människa då, så kommer du att se att det ger verkligen feedback tillbaka. Du får mycket mer själv utifrån den handlingen.
När jag brukar prata om det här så får jag ibland reaktionen att om jag bara bryr mig om andra människor hela tiden så kommer jag bli utbränd och det funkar liksom inte. Men då är det en forskare som heter Tanya Singer. Hon är psykolog och forskare inom neurovetenskap som har visat att det finns en skillnad på att uppleva empati för någon annan och uppleva medkänsla för någon annan. När man upplever empati för någon annan, då är det faktiskt så att smärtcentret i hjärnan aktiveras. Du upplever den andra personens smärta. Och det ökar då risken för att du kan hamna i empatisk utbrändhet som man oftast brukar prata om, särskilt individer som jobbar inom vården. Men om man ändrar om tankesättet, det här med empati, och går till medkänsla istället, då har det visat sig att smärtcentret i hjärnan, det aktiveras inte alls, utan du känner kärlek för den personen som just nu lider och har därför lättare att hjälpa. Och det i sin tur kommer inte öka risken för att du bara engagerar dig, utan du medkänsla och visar att jag finns här. Och detta kan man ju träna på genom meditation bland annat. Jag tycker att detta är ett ämne som vi absolut ska gå in mer på längre fram.
Jag satt i fikarummet på en biståndsorganisation för många år sedan, och det var katastrofhandläggarna som jag satt tillsammans vid bordet, och när vi hade fikat klart så var det en som gick med sin kopp till diskmaskinen och konstaterade bara skämsamt att det finns alltid några goa katastrofer att ta tag i, och jag tyckte det lät ju väldigt bizarrt, men efteråt så märkte jag liksom vad han egentligen var ute efter, den här meningsfullheten, att när det händer katastrof i världen att han får i sitt arbete engagera sig och lägga all sin tid och energi och fokus på någonting för att hjälpa en annan människa någonstans i världen. Och det är nog den här känslan av meningsfullhet som uppstår just när vi inte bara har en empati utan verkligen medkänsla för andra och upplever att när jag engagerar mig i en annan människans situation så är det boomerang-effekt. Det ger mig höjd nivå av välmående.
Så hur ska du kunna engagera dig nu då? Vad är bra att utgå från? Nu kanske du tänker att jag borde engagera mig, men vart ska jag börja? Och då har jag en fråga till dig, och det är: vad är du bra på? Vad är det du har i din personlighet som gör dig till en bra människa?
Det är väldigt intressant. Du kanske är den som är duktig på att inspirera någon annan, eller är du det som har en förmåga att organisera, eller har du en stor portion av medkänsla eller kärlek i dina styrkor. Fokusera på det, vad du är bra på, för att du kan inte ge det som du inte har, utan du ska ge det du har. Och det, som när du ger det du har, så förökas det. Man brukar säga att kärlek är någonting som inte minskar ju mer man ger det, utav det då, utan det ökar istället då. Så finns det något tillfredsställande projekt du kan starta för din egen del kanske? Ibland så kan det engagemang handla om att bara att man, nu behöver jag ta tag i det här och städa där hemma eller på kontoret eller någonstans och sådär, och det höjer tillfredsställelse. Men det kan ju vara också framförallt det här att kan du hjälpa någon annan? Finns det någon hjälpande hand på grund av kriget som pågår? Kan du delta i någon insamling av något slag? Du kan engagera dig i någon kyrka eller förening, eller kanske du behöver höra av dig till någon. Det finns kanske någon som du inte har hört av dig på jättelänge som finns där som i ditt dåliga samvete och du tänker varenda gång, oh just det, det var länge sedan och så vidare. Och rätt ofta är det faktiskt sådana här kontakter blir svårare och svårare och svårare, det blir jobbigare om man tänker att jag har inte hört av mig så länge, det var så länge sedan jag hörde av mig, så nu kan jag väl inte göra det heller, utan ta tag i det, gör något meningsfullt.
Mm. Och det är ju då vårat uppdrag eller din övning kommande veckan att planera in något som du ska göra som är meningsfullt. Det kan vara meningsfullt för dig, men det är också väldigt positivt om det också känns meningsfullt för den som tar emot din hjälp. Så gör något meningsfullt den här veckan.
Vi vill gärna tacka er alla som hör av er till oss och gå gärna till vår Instagramkonto välmåendepodden utan punkter. Nu sa jag rätt den här gången.
Precis. Och med det vill jag också tillägga att vi finns ju såklart på Facebook om du inte uppskattar Instagram så mycket, så du kan också höra av dig på välmåendepodden på Facebook. Och där heter vi välmåendepodden med prickar.
Vi hörs nästa torsdag igen.
Absolut, det gör vi.